Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
cm, så lång är Diego Armando Maradona, många ansedd som världens främsta fotbollsspelare genom tiderna. Och precis så lång som Maradona är, 165 cm, så högt får en FIFA-godkänd fotboll studsa när den reglementsenligt testas genom att släppas från 2 meter på en metallplatta. 165 mål. Så många gånger har Tobias Hussein nätat i sina olika lag under sin seniorkarriär. Hussein som just den här veckan nu gör sin sista allsvenska match för IFK Göteborg. 165 kilo, så mycket vägde tidernas tyngsta engelska landslagsman i fotboll, målvakten Bill Fatty Foulke, som fanns med i en match mot Wales 1897. Den enda landskampen blev Fattys tyngsta merit. 165 miljoner kronor om året, så mycket tjänar världens mest välbetalda kvinnliga idrottare, amerikanska tennisspelaren Serena Williams, tidigare kärleksbombad här i sporthuset. Anmärkningsvärt och något för en framtida debatt att ingen kvinnlig idrottare nådde upp till topp 100 på männens inkomstlista. Och i postnummerområde 165 hittar vi Hässelby SK, som är en av de dominerande friidrottsklubbarna i Sverige ju. Just nu med stavhopparen Angelica Bengtsson som den största stjärnan. Sara Wedlund, Staffan Strand och Henrik Dagård är några andra världsfriidrottare som representerat Hässelby. Sporthuset är öppet för er för 165 gången. Jens Fjällström och Miro Salar i panelen 2. Du sitter och tuggar, Miro, det här kommer inte gå.
Jag ber om ursäkt. Alltså, jag har inte med lunchen innan, så en liten macka. Jag gör det så mycket då.
Miro Salar och Jens Fjällström, välkomna in i sporthuset igen. Tränare till vardags och expertkommentatorer också på er meny under åren. Hur har ni det?
Det är jättebra. Förutom att jag var lite hungrig där.
Panikhungrig?
Får jag ännu en gång. Ja. Du vet att jag brukar inte kämpa så mycket det här med maten. Det brukar vara din grej, Tommy. Du kan ju knappt referera om inte du får äta ordentligt hela tiden. Och vattnet förstås.
Hur är det med din mat- och sovklocka, Jens?
Jag tycker den funkar ganska bra. Jag har väl också levt efter mat- och sovklocka, så någonting sånt finns ju att förhålla sig till. Men vi är ju inne i en sån här härligt, det har jag sagt vid några tillfällen och några inspelningar, tät matchperiod där vi håller på just nu och laddar upp inför Sarpsborg. Möte med dem på hemmaplan på naturgräs, trycker man ju lite extra på, innan vi sedan avslutar allsvenskan med Elfsborg hemma. Så det är liksom, det ska vi runda av innan landslagsuppehållet kommer, och så sedan så finns det ju några matcher där på andra sidan och ta hand om efter några dagars ledighet.
Europa League Sarpsborg som kommer denna torsdag när den här podden avsnitt 165 kommer ut alltså. Var det inte någonting förresten på mat- och sovklockan, Jens? Det här kanske är känsligt, men när ett av dina barn föddes, att Kattis då, din fru, när det började dra ihop sig, liksom, vi måste åka till sjukhuset, så var det att du sa liksom att jag måste äta, jag är så himla hungrig efter matchen. Jag får mig någon sån där story. Var inte något sånt där?
Ja, till början
eller, så... eller kommer det här behöva klippas bort eller?
Nej, nej, absolut inte. Sporthuset är ju den öppna kanalen för alla typer av ämnen, så även barnafödande. Men jag... På den tiden fanns ju inga mobiltelefoner. Det här är 1993. Utan vi hade en sån här beeper. En beeper som brukar sitta i byxlinningen på folk och liksom blinka till när det var något telefonnummer som hade sökare. Försökt få tag på en sökare. Så en sån hade en av killarna som satt, MFF-killarna som satt på bänken, och skulle ju då, om det började blinka i den där, så skulle jag få reda på det och så skulle jag kunna bytas ut och så sedan sticka hem och vara med på förlossningen. Men det var inte, den pep ingenting under matchens gång. Men det visade sig att batteriet hade ju varit slut på den. Så när jag kommer in efter matchen mot Örebro hemma till omklädningsrummet, då står ju liksom den riktiga analoga telefonen och tokringer där, och den nästan rök om den. Och min fru var ju inte alls glad då, och hade hållit på att ringa där under en timmes tid och jag inte hade hört någonting. Och så det var ju bara att skynda sig hem. Men då har man ju det där efteråt, hur viktigt det är att stoppa i sig käk och sånt där. Så när jag kommer hem så ställer jag ju ändå frågan att, hinner jag äta någonting? ryker ur öronen på Katte där. Men snäll som hon var så fick jag kasta in några grejer. Och så sedan sticker vi iväg. Det här är när vårt andra barn Kajsa skulle födas. Så ni vet, på den tiden fanns ju inga GPS-er heller. Och man hade ju liksom inga mobiltelefoner med kartor och sånt där. Så man brukar ju ha gula sidorna i bilen. Gula sidorna som då innehöll en kartdel. Utifall att man skulle behöva hitta en adress man inte har åkt till i vanliga fall. I vilket fall som helst, Katti sitter i baksätet på bilen och stonkar på där och har jobbit med verkarna. Och så ungefär halva vägen in till Malmö Akademiska sjukhus så går vattnet där bak. Och vad säger dumskallen till Jens Fjällström i det läget? Jo, han tänker mer på sätet. Så jag säger bara, sätt det på gula sidorna! Sätt det på gula sidorna, säger jag. Bara, slog blixtrar i ögonen där. Det kan jag säga, den har jag fått käka upp på många parmiddagar och få berätta om den. Så vi hinner ju precis in till BB där och så släpper jag av Katti och hon vankar in där. Och typ 18-20 minuter senare så är Kajsa ute och en akupunkturnål har hunnit sätta sig i en häl. Så det gick undan.
Sporthuset 165.
Jag söker ju lite gemensamma nämnare mellan er. Vi hade ju en tajt frågesport senast. Det handlade om avståndet, 20 mil va, mellan Karlskrona och Malmö. Och vi hamnade i Kristianstad och det kom ett gäng frågor om Kristianstad. Och vid lika läge då så kom den här frågan.
Hon sjöng på 60-talet in en duett med Cornelis Vreeswijk. Jag hade en gång en båt. En låt med samma melodi som en bejublad amerikansk grupp hade en stor hit med ungefär vid samma tid på 60-talet. Vad heter den amerikanska gruppen?
Beach Boys.
Det är till lätt alltså.
Ja, men jag känner att det är jag som vinner där.
Jag skulle vilja säga att det är en målfoto på det där. Ska vi inte kunna dra ut ljudkurvorna och kolla på det igen? Nej, men jag gratulerar Miro till välförtjänt seger.
Men vi kan väl testa så här också bara. Jag vet inte om det här kommer hjälpa oss någonting. Vi testar så här bara ifall det möjligen skulle kunna hjälpa oss lite grann.
Stor hit med ungefär vid samma tid på 60-talet. Vad heter den amerikanska gruppen? Beach Boys.
blev det mycket lättare nu, vad blev det?
Eller hur? Det var lika svårt ändå.
I kör. Ja, det är bra.
Ja, okej. Vi hänger faktiskt, jag tänkte att jag skulle hänga kvar vid det som ni pratade om nyss, nämligen era barn. Lite överraskande. Alltså, ni har ju två vardera, precis som jag för övrigt. Moa, Alva, Kajsa och David. Födda i samma tidsera, 1990 till 1994. Och ofta är man ju lite bortkommen, eller hur? Under de här späd- och småbarnsåren. Alltså man pysslar med mycket annat. Så man har liksom inte kanske så bra omvärldsanalys. Och i det här fallet tänkte jag att vi skulle testa då vad ni har för kunskap om vad som hände de åren i sportvärlden. Så nu alltså 4 frågor om era barns födelseår och stora idrottshändelser. Jag har undvikit att ta frågor då kring era 2 expertområden som handlar om fotboll och friidrott. Och för att göra det lite bättre den här gången så ropar ni ert namn. Det är ju ganska vedertaget, kommer jag på sen. När ni, och, så den som ropar sitt namn först får svara på frågan. Och för att ytterligare accentuera spänningen i det här så kommer ni ihåg den här.
10 000 kronors frågan.
Exakt, eller? Exakt. Nu känner ni hur det vibrerar, eller hur?
Faktiskt, det är lite sådär skräckfilmsmusik nästintill.
Kvitt eller dubbelt hette det ju på 50- och 60-talet. Moa Salar föddes 1990. Stefan Edberg vann Wimbledon i tennis just 1990. Vem mötte han, Jens, i finalen? Varsågod, Jens.
Det är ju chansning, men Boris Becker var ju duktig och tog sig långt på, i grästurneringar och sånt där. Så det kan ju ha varit honom. Låt hoppas att det var Boris Becker han slog ut.
Rätt, Jens. Boris Becker, de möttes faktiskt i 3 raka Wimbledon-finaler, 88, 89, 90. Och Stefan vann 2 av dem, och i den här finalen vann han med 3-2 i set. En enorm match. Det kan vara läge att börja chansa med och ropa sitt namn. För det är ju...
Nej, men vad fan, jag chansade ju på att...
Att Jens skulle ha fel.
Säga fel. Ja, jag visste ju att det var Becke.
Det var Moa Salars födelseord år 1990. Då tar vi David Fjällström. Yep. 1991, eller hur?
Stämmer.
I februari 1991 så fick Sverige sin första världsmästarinna i en alpin sport. Vad hette hon?
Jens.
Du kan säga ditt namn, Miro, så får du lite betänketid
efteråt. Ja, jag säger Miro.
Ja, och, du är för sen.
Ja.
Jag gissar på Pernilla Wiberg.
Rätt igen. Jens Fjällström, Pernilla Wiberg, du är bombsäker här. Okej, då tar vi Kajsa Fjällström, 1993. Det var den förlossningen vi nu hörde om förresten. Vi håller oss kvar inom alpint. Thomas Fogdö vann slalomkuppen i världskuppen 1993. Slalom, en disciplin som annars under dessa år dominerades helt, Jens, av en italienare.
Det var ju fult.
Alberto Tomba.
Tomba. Nej, det är enormt.
Nej, men han fuskar ju. Han säger ju innan.
Nej, det får man göra. 3-0. Segern är klar. Vi behöver inte... Och du, därmed är det ju revansch. Den svåraste frågan kommer sist. 1994 minns vi svenskar mest för VM-bronset i fotboll och OS-guldet i ishockey. Men lite i skymundan så spelades det allra första Europamästerskapet i handboll. Sverige och Bengan Boys blev Europamästare efter att ha kört över Ryssland i finalen efter en supermatch av den svenska målvakten, som också blev utsedd till bäst i turneringen. Vad heter målvakten?
Miro. Jag har chansat på Thomas
Svensson, det är korrekt. Du får rätt för det. Du får rätt för det. Det var bra att du kom in på honom, för jag tänkte på det att det skulle lika gärna kunna varit Mats Olsson, detta, va? Och Peter Gensel. Mm. Så att just Thomas Svensson var det alltså. Ja, men det är bra, Jens. Du verkar som du inte ägnade så mycket åt barnen vid den tiden. Utan du...
Jag lämnade det till Katti. Nej, jag hoppas faktiskt att jag var närvarande och ambitiös pappa.
Högt i tak i sporthuset.
Vi spelar in det här avsnittet inför den sista omgången i fotbollsallsvenskan. En del saker står ju klara. Trelleborg åker ur. Vi vet också att Falkenberg går upp till allsvenskan nästa år tillsammans med Helsingborg. Vi gratulerade Helsingborg förra veckan, nu grattis Falkenberg. Och sen får vi se med upp- och nedflyttning i övrigt. Det ska ju bli kval framöver. Dramatik i toppen. AIK missade att säkra guldet hemma på Friends Arena inför 50 000 åskådare, publikrekord på arenan. 0-0 mot Sundsvall, samtidigt som guldkonkurrenten Norrköping ju vann mot Örebro efter avgörande i slutsekunderna. Det här gör att vi får ett helt avgörande läge i den sista omgången, och det är häftigt. Söndag denna vecka. Om AIK får med sig poäng borta mot Kalmar så tar AIK guldet, men skulle de förlora den matchen samtidigt som Norrköping borta besegrar Häcken, då blir Norrköping istället mästare. Vi fick ett mejl ifrån Mikael Häggström som bor i Ljusnästet, Brämhult. Och Mikael har bra koll på den allsvenska historiken. Han gick in via vår hemsida sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret där, och kunde då via det meddela oss att det allsvenska guldet nu avgörs i slutomgången för 39:e gången. Och bara 6 gånger har det lag som varit serieledare, alltså som AIK nu, inför den sista omgången förlorat guldet. Så mycket talar ju på många sätt för AIK. Men det jag funderat på, Jens och alla andra, som jag tänkte vi kunde diskutera, det är: varför är det så himla svårt att avgöra fotbollsmatcher där ett lag är överlägset? Fotbollen sticker ju ut på det sättet jämfört med andra sporter. Vi har 2 exempel från Allsvenskan nyligen mot just Sundsvall. Hemmamatcher mot Sundsvall, både för ert Jens, Malmö FF och AIK. Båda matcherna 0-0. Malmö-Sundsvall för några veckor sedan 22-3 i avslut. Och 67-33 i bollinnehav. 0-0. AIK-Sundsvall nu 23-4 i avslut och lika dominant bollinnehav. 0-0. Vad är det med fotbollen som gör att det är så svårt att avgöra ibland?
Till att börja med så är ju fotbollen en low scoring sport, som man brukar säga. Det vill säga att man vinner matcher på få mål, vilket gör att det finns mer slump inbyggt i det hela än vad det är exempel i basket, där det skjuts mycket fler skott, och i tennis där det är mycket fler bollar som avgör vem som vinner, eller för den delen handbollen. Och få mål som avgör i fotboll tror jag gör att det är mer förekommande att sämre lag lyckas försvara sig till poängen än i andra sporter.
Nej, men jag har ju också en del tankar runt det här med fotbollen då och varför det är så. Dels så tycker jag liksom att själva spelet är ju då väldigt, man får bra betalt för att vara defensiv, alltså att egentligen förstöra och sådär, och det tycker jag liksom kanske skiljer lite grann mot andra idrotter. Andra tankar som jag har runt det, och som jag kan inte säga det liksom, att man behöver ju ha ett större underlag än det jag har haft, men jag tycker mig se då liksom att nivån på den fysiska fotbollsspelaren, alltså på toppnivå, är tyvärr något för dålig. I alla fall om man jämför då när man går ner lite grann i divisionerna, så skiljer det för lite rent fysiskt. Och det förvånar mig då att det inte är större skillnader. I hockeyn till exempel ser jag ju väldigt tydliga skillnader mellan en division 3-spelare och en SHL-spelare. De är på fysisk, de har helt olika fysik, mycket, mycket bättre på ju högre upp du kommer. Och anledningen till varför jag tycker så är ju för att jag jobbar ju på testcentra där vi har då haft förmånen då, nu har jag inte möjlighet att berätta vilken typ av tester vi gör och sådär och på vilka, men vi har ändå allsvenska lag som har varit hos oss och testats på olika fysprofiler, och då ser man då att skillnaden är inte sådär jätteuppenbar. Självklart finns det ju individuella skillnader, toppspelare har ju dålig fysik eller bra fysik. Det förstår ju alla, men rent generellt sett, rakt över, så tror jag det skiljer för lite, med tanke på att topplagen ska ju vara professionella, ha tid till återhämtning, kunna träna mycket, mycket mer och sådär, och då är jag förvånad över att det inte skiljer mer rent fysiskt. Jag menar ju på då liksom att har man bra fys, så ska man kunna liksom trycka tillbaka ett lag som är på lägre nivå. Om man startar upp matchen med ett högt tempo, så ska det ju ge en utdelning, och då borde skillnaderna vara mycket, mycket större än de är.
När man börjar titta på Premier League-klubbar, när man börjar titta på Champions League och sådär, så slår det mig i varje fall att spelarna börjar vara otroligt fitta, alltså vältränade, och att det krävs mer och mer för framtidens fotbollsspelare. Räcker det nog inte bara med att vara en duktig bollspelare och en duktig talang, om man uttrycker det som så, utan man måste även fysiologiskt orka hänga med i det tempo och orka löpa så mycket som 11-12 kilometer plus. Och man tittar väldigt mycket på just hur många av de 11-12 kilometerna som man springer är högintensiva, alltså riktigt snabba löpningar också, för att vara uthållig när det gäller den delen, eftersom det är det som över tid kommer att avgöra till hur många omställningar, hur många lägen man klarar av att ta sig till.
Men jag tror fortfarande ändå att just det här, alltså att det följer med längre ner i seriesystemet, att alla har blivit mer och mer seriösa. Och om jag tittar på de testresultaten som vi har gjort då, vi gör ju sån här body scanning och så ser man då att fotbollsspelarna är otroligt fit, de har väldigt, väldigt lite underutsvett. Mm. Och det inser de då, att skulle de då springa med något kilos övervikt, så funkar inte det längre. Det kunde man ju till exempel titta, nu ska vi inte nämna namn här, men det har ju funnits en någon annan liten knubbig variant. Du hade ju introt där
Vad hette han? Fatty, va?
Ja, han som var 165 pannor i målvakten, ja.
Han hade ju inte hängt med idag.
Han hade inte hängt med i... Nej, men det är intressant att du nämner Maradona. Och det finns andra exempel där man kan se då. Jag menar, Zlatan, när han var ung då, så var han ju lite halvpluffs i tonårs... ja, idag är han ju extremt fit. Och det är ju samma sak med Maradona. Han såg inte ut som han gör just nu, i alla fall när han spelade fotboll. Så att där ser vi ju då, som sagt, när vi gör tester då, att man är extremt fit då kroppsmässigt när det gäller fotbollsspelare. För att det kostar på för mycket att släpa på onödiga kilo.
På det här lite knubbiga temat lär det finnas en historia. Jag vet inte om den är helt sann, men jag har i alla fall hört den berättas. Det fanns en legendarisk fotbollstränare som hette Lennart Liston Söderberg. Och som tränade, jag tror det var Eskilstuna vid tidpunkten, och i laget så spelade en som praktiserade handboll på ett bra sätt, Bobban Andersson.
Just det.
Och Bobban var lite grann vad hette han, folks. Och jag tror det var så att liksom Söderberg vill liksom sätta standarden för, eller i varje fall make a mark, när han hade sin första träning ute på gruset med Eskilstuna. Och då lärarna stått där med hela gruppen och sagt liksom, grabbar. Och så gnuggade han med ena foten och gjorde en liten grop i gruset. Grabbar, en sak ska ni veta. Ni är där nere i gropen. Jag är här uppe. Och Bobban, du är för fet för att komma ner i gropen. Nu vet vi vem som bestämmer.
Vad ska man säga? Lennart Liston Söderberg. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt hans uttalande genom åren. De har varit kontroversiella i alla fall och tveksamma, ibland med humor. Han spelade ju, om jag inte minns fel, för AIK som spelare i Allsvenskan. Som tränare minns jag i alla fall honom mest från Västerås Sportklubb. Men ska vi säga, för att sy ihop det här då med att kunna avgöra matcher i fotbollen, inte kunna avgöra, apropå det vi har pratat om, och Miro som gled in på det här med fysisk träning. Alltså den fysiska statusen, om vi tittar på den, ni i Malmö FF till exempel, Jens, som har spelat så oerhört mycket matcher under hösten, vilket i och för sig är bra att prata om, men ni är tvungna att rotera i laget. Ni orkar inte använda samma spelare, det bästa laget hela tiden, i alla de här matcherna, att dubblera med två matcher i veckan mot tufft motstånd. Om ni hade kunnat ha en mer högkalibrig fysträning, kanske som ute i Premier League, och ha den staben runt fysträningen och kunna då använda samma spelare oftare, borde det kanske kunna vara en faktor för att kunna vinna sådana här matcher, som vi pratat om, de här matcherna som inte har riktigt gått att avgöra då, trots att ni har haft ett spelövertag.
Nej, men du såklart har ju en poäng, att ju bättre tränade, ju större tålighet och så. Och man kan ju märka, och det kommer nog vara en viktig rekryteringsfråga för kommande spelare som både värvas in hos Malmö FF och i andra klubbar också. Hur, vad ska vi kalla det, robust är olika spelare? Det vill säga, har de, om man tittar på deras historik, har de spelat 80, 90 eller 100% av matcherna i sina tidigare lag? Eller har de spelat 60% av matcherna? Det vill säga, hur tålig är man för tuffa matchperioder? Mm. Vi har ju ett par spelare, för all del, det där är positionsanpassat också. Spelar du mittback så är belastningen rent i löpta meter och sådana saker mindre än om du spelar en wingback till exempel. Men att det blir viktigare och viktigare att ha robusta spelare som klarar av många matcher i tät följd. För då kommer du inte behöva rotera lika mycket. Så att visst är det en poäng i det, och för varje försäsong så är ju det liksom en grej. Ju bättre tränade, desto mindre rotation, definitivt.
Det handlar om, man måste titta lite grann på det. Jag själv, när jag var 19, så valde jag lite grann mellan mångkampen och stavhoppet, och valde ju stavhoppet kanske lite grann för att jag tyckte det var roligast också, men jag tänkte mig in i den situationen att skadebenägenheten är ju större att hålla på då med en mångkamp då. Så att det valet gjorde jag redan vid det tillfället. Då var jag ganska, då tyckte jag ändå att jag var ganska vältränad och så här. Men nyckeln till att vi ska kunna nå längre där är att vi måste ha en mycket, mycket mer bredare träning. Alltså att vi måste skapa bra atleter i grunden som får med sig en hemskt massa bra träning och blir väldigt allsidiga. Då kommer också de vara mera uthålliga eller tåligare.
Mm, du menar alltså så, nästan, du menar alltså nästan från unga år då? Att,
ja, få, jag, absolut.
Jag vet, jag hade en tycker om det för länge sedan, att man måste bygga goda atleter från början med, alltså kanske nästan börja med gymnastik och så vidare, allsidig träning när du är liten. Då plötsligt kanske en Rasmus Bengtsson som hela tiden är skadad och tokbra spelare, kanske inte hade varit lika mycket skadad om man har haft en annan bas från unga år. Nu vet jag inte hur det är just för honom, men till exempel.
Nej, men alltså det är så det är. Det menar jag liksom, det är inget snack om den saken, att man måste få den här allsidigheten. Och idag är det så att många ungdomar specialiserar sig väldigt tidigt, och det är inget fel i det. För ska man bli duktig så ska man börja med sin idrott väldigt, väldigt tidigt. Men det innebär inte att man rent fysiologiskt sett inte ska hålla på med den bredden som krävs. Och istället för att vi sitter hemma och på våra kammare och gnäller att ungdomarna sitter framför datorerna och inte rör sig, så ställs det ett krav att oavsett om de väljer att komma till Karlskrona Hockey eller till Malmö FF fotboll, så bör vi se till att de ska kunna slå en kullerbytta oavsett, och få den här allsidigheten som du säger. Och det har du någon slags bas att stå på. Då kommer förutsättningarna öka att de ska tåla höga belastningar på elitidrottsnivå.
Alltså man har ju, man brukar ju ta Cristiano Ronaldo och Messi som exempel på, som ju spelar nästintill 100% av deras lags matcher och så. Det är klart att de har lite glassigare roller, men är också extremt genomtränade, vilket gör att de tål och orkar mer det hela. Och det, man kan ju tycka, även om man behöver specialisera sig i tidig ålder som du är inne på, Miro, så kanske det är så att man kan ändå komplettera med en annan sport. Jag tror att Zlatans taekwondo har gjort honom till en bättre fotbollsspelare, och kanske också adderat vissa olika typer av rörelser och muskelgrupper och flexibilitet som annars inte hade funnits hos honom. Så där kan man ju kanske se ett exempel på hur man kan komplettera i en sport med en annan.
En fråga till dig, Miro, apropå träning och tävlande, som vi var inne på när vi pratade senast för 2 veckor sedan, vi tre. Du beskriver dina åsikter om frekvent tävlande för prestation är viktigt i det här avsnittet i podden, hälsa Erik Svensson. Men vad tänker du då om man gör ett utökat resonemang? Tycker du så för alla idrotter, lag kontra individuellt, ungdomar kontra senior, tävla mycket, gäller det över hela linjen?
Ja, det är en otroligt bra fråga. Kan vi gå tillbaka till Jens klubb här, Malmö FF, så tror jag en av anledningarna till att de har presterat så väldigt bra efter VM som ni diskuterade, tror jag är det tuffa matchandet då. För det är då man får upp kvaliteten och adrenalinpåslag och allt det här som krävs då för att man ska kunna prestera på en hög nivå. Så det tror jag definitivt man har haft nytta av. Om man nu kan ta vara på och ta hand om kropparna och återhämta sig mellan matcherna då. Och då ligger vi ganska nära den diskussionen vi har haft. När det gäller ungdomssidan så tycker jag det är lite lurigare, lite svårare och sådär. Där är det väl så att när man är ung så är man ju väldigt taggad att gå ut och hoppa stavhopp på träning. Nästan lika taggad som på en tävling. Och där tror jag lite andra saker som styr då. En tillvänjning av att tävla, det är aldrig fel. Men det kan också vara väldigt pressande när man är ung att hela tiden mäta sig mot andra. Så jag har inget riktigt bra svar där. På elitnivå, definitivt, oavsett om det är lagidrott eller om det är individuellt, så tycker jag att man ska tävla. Men man behöver inte ta det på det blodigaste allvaret varje gång, utan det kan vara då i en övergångsperiod från en tuff träningsperiod, så kanske man kan ta lite träningsmatcher som inte är på liv och död, men det kommer ändå vara en högre kvalitet. En friidrottare kan tävla på en mindre tävling där han kanske inte siktar på att slå svensk rekord, men han kommer ha en bra nytta av det jämfört med träningsnivån då. Så på seniornivå eller på elitnivå, definitivt att jag tycker att man ska försöka tävla mycket och spela mycket matcher och sådär.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tack för att ni hör av er till Sporthuset. Det är ju så att vi finns på Twitter, där Sporthuset, och sen också på Instagram, där heter vi Sporthuset Podcast. Och dessutom sporthusetpodcast.se, för att ta ytterligare en sväng då, vår hemsida. En del mejlar och en del skickar på sociala medier. Tack för alla som hörde av som introt. Martin Vass, Östgren, Mikael Tält, Härdan, Andreas Hilmersson, Anders Bevarp igen. Och Lukas Karsbo som skickade en extra liten pling. Lukas alltså. Idag kollade jag igenom Twitter och såg en random kvinna som hade skrivit ett inlägg över att hennes son inte fick vara med och spela Fortnite med sina kompisar, och förtvivlande frågade om folk kunde spela med honom. Kollade då igenom kommentarerna och vips så dyker Tobbe Hussein upp. Han säger att han jättegärna spelar med honom och bjuder ner mamman och sonen till Göteborg för att kolla på IFK Göteborg. Jag vet inte vad ni säger, men hjärtat på Tobias Hussein, det är rätt stort. Kärleksbomba grabben, skriver Lukas. Och det för oss in på det häftiga som var här häromdagen. Hyllningarna till allsvenska hjältar som sa adjö till sin hemmapublik. Kennedy i Bakircioglu, Tobias Hussein i Blåvitt, Andreas Johansson, Daniel Sjölund i Norrköping. Omröstning gjorde vi också på Sporthuset. Vilket av de här avskeden berörde er mest? Och det var stentajt mellan två populära killar, Kennedy Hammarby och Hussein i Göteborg. 43% tyckte Kennedy, 40% Hussein. Så de här två spelarna sticker ut. Och Tobias Hussein då, som i den här matchen då inledde på bänken precis som Kennedy, byttes in på slutet, enorma ovationer, kom ut före match då från spelargången med sina barn i hand och famn och möttes av ett mäktigt tifo från IFK-klacken. En stor banderoll där det med guldbokstäver stod: legendarer skriver historia. Tobbe är klar. Och det var rätt kul, för att det anspelade ju på pappa Glenns utrop inför fansen när Tobbe Hussein skrev på för IFK Göteborg för, vad var det, för 11 år sedan. Det lät så här:
Tobbe är klar. Okej. Okay.
Alla hette Glenn i Göteborg. Tobbe Hussein. Ja, du känner honom också, Jens.
Ja, men jag tycker det. Så alla de här spelarna, de som var med i din omröstning var väl Andreas Johansson, Norrköping, och Hussein och Kennedy. Var det det? Vad hade du någon fler?
Sjölund också.
Sjölund också. Men jag tycker om man ska ta Hussein, så till att börja med så tycker jag att vi har blivit bättre i Sverige på att hylla våra hjältar och avtacka dem på ett bra sätt, vilket jag tycker att den senaste veckan har varit jättefint bevis på. Om det är att vi har blivit lite internationella, eller om det bara är så att vi är lite generösare eller lite öppnare med vad vi känner för dem och sånt där, det tycker jag är jättefint i varje fall. Tobias Hussein för mig har varit en otroligt duktig fotbollsspelare, men jag tycker det som sticker ut för mig är vilken bra företrädare han är för fotbollen som sport. Och att han liksom når över klubbgränser med sitt sätt att vara, med en ärlighet och med en öppenhet som är ovanlig, och en personlighet som är väldigt, väldigt tilltalande. Så där har man ju Hussein för mig. Kennedy känner jag så där, alltså snacka om värdigt avslut. De hade ju klätt hela Nya Söderstadion, eller vad de nu kallar Tele2 Arena för, i Kennedy tifo. Alltså det var ju ruskigt mäktigt. Det snacka om värdigt avslut. Jag tycker att Kennedy liksom som spelartyp har passat så bra in i klacksparksidealets Hammarby. Alltså det är ju på något sätt underhållning, och Kennedy har alltid varit underhållning. Han har varit klackspark, han har varit den här touchen som jag tror många hammarbyare vill identifiera sig med, och frisparkarna. Ja, men det är precis så en drömspelaren för en Hammarby-supporter ser ut, tror jag, som drar in de här, och sen när det blir det här magiska.
Och så fångar han ölen också i näst sista matchen, tror jag, på allt. Det är helt otroligt.
Det skulle ha varit hans sista match. Det är det enda som borde ha skrivits om i manuset där. Så det tycker jag är häftigt. Andreas Johansson är ju är ju inte den man bygger en serie på, eller den profilen som på det sätt som Hussein och Kennedy är. För hör du Hussein, hör du Kennedy, så kan du liksom bygga hela varumärket Hammarby, varumärket i Göteborg, eller till och med varumärket Allsvenskan, om man vet att det kommer att bli starkare med dem där. Andreas Johansson är lite mer än som jobbar, och Sjölund som har jobbat i det tysta. Men jag säger, Andreas Johansson, spelare är han, tränare är han på samma gång, sportchef skulle jag vilja säga att han är på samma gång, han är mentor, han är psykolog, han är pappa till dem han har spelat med. Och jag tror att det kommer att bli ett enormt tapp för IFK Norrköping när han slutar. Och jag säger det, den som signar upp honom, nu är han på väg till Halmstad, där har du en framtida jätteduktig tränare. För jag tror han har den bästa inskolning genom sin egen karriär till att bli oerhört framgångsrik tränare. Så hoppa på och skriv avtal med honom så fort det går, Halmstad, för annars kommer någon annan att vara till honom.
Mäktigaste ceremonin ändå Kennedy, som du var inne på, 30 000 åskådare. Tack Kennedy i ledbandet där, och så nedsläckt och bara kameralamporna tända på mobilen, och så Kennedy, svensk mästare med Hammarby 2001, en av målskyttarna då faktiskt. Debuterade i Hammarby redan 1999, sköt upp laget till Allsvenskan senast och avslutade med den här ölmatchen då. Och så blev det en speciell låt till honom också, vi kan höra lite hur det lät. Och från Kennedy-hyllningarna till Hussein då igen. Anders Svensson, ni vet Sveriges mest landslagsman genom tiderna, skrev på Instagram: idag hyllar vi den trevligaste fotbollsspelaren jag någonsin spelat mot, för alldeles för sällan med. En riktig gentleman oavsett resultat i en match, och dessutom en fantast... jag får ta det här med Anders på nästa utbildning på Eurosport.
Det här funkar ju inte. Det blev hela tweeten förstörd.
Bra spelare. Du har haft en helt otrolig karriär och är ett föredöme för alla fotbollsspelare. Jag är stolt över att få lära känna dig, Tobias Hussein.
Öppet hus i sporthuset.
En passning också, när vi ändå har dig med här, Jens. Martin Larsson, jag lyssnade på ert senaste avsnitt och det som hände i matchen mellan AIK och Malmö FF. Och då hörde jag Tommys och Lasses syn på saken.
Och jag tycker inte vi kan skylla på eller att idrotten kan bara hänvisa till att det är känslor, det är engagemang. Känslor! Det ska det vara, men lugn nu. Vi måste ha ett normalt uppträdande också.
Ska du säga som lackar hela tiden?
Ja, jo, men jag får ju det igen. Vad ska du lacka på nu?
Så sa Lasse senast om kalabaliken och tumultet vid bänkarna mellan AIK och Malmö FF när AIK-spelarna firade framför MFFs bänk. Och Martin Larsson, som säger att han är AIK-are, han är nyfiken på att höra Jens syn på händelsen.
Kan Martin Larsson möjligtvis vara släkt med Sebastian Larsson?
Ja. Brorsan. Klart, det finns ju några andra Larsson också.
Men. Det finns några andra Larsson. Nej, men, alltså, men visst tycker man ju, nu jag är ju liksom part i målet här, men tagit ett par steg tillbaka så tycker jag väl ändå att det var en provokation deluxe från Sebastian Larssons och AIKs sida. Jag kan tänka mig att det går till någonstans, bottna ju det, varför gör man det? Och jag kan tänka mig att det kanske går tillbaka i tiden till 2014 när Malmö FF var och vann SM-guld på Friends Arena och Marcus Rosenberg hyschade publik och hyschade Friends i det fallet, och att det liksom i den här storleken på matchen, betydelsen i matchen, matchens sista spark i 96 minuten. Alltså det är ju på någon vänster så att de vinner ju. I det läget känner ju de som att de vinner SM-guld, och därav känslornas styrka, samtidigt som vi känner att det rycks, någonting rycks undan oss. Vi tycker att det är ett felaktigt domslut, och dessutom på det en frispark där vår mur står på 11 meter och så nu kommer alla rusa mot bänken. Det är klart som tusan att det är provokation deluxe, tycker jag. Och sen måste jag säga, jag tittar på det där igen, alltså jag tycker ju Ove sköter sig, håller ju sig oerhört lugn med tanke på alla som kommer och buffar på honom och står och skakar och skriker mitt framför näsan på honom. Alltså jag tyckte han var stenstark i det läget, alltså, det måste jag säga. Och som tack för det så blev han utvisad.
Ja, just det, ja, just det.
Utan förklaring dessutom. Har ännu inte kommit någon. Så.
Har du varit med om något liknande i din långa fotbollskarriär som expert, tränare och spelare?
Tänka.
Ta på den här musiken igen.
Nej, men jag tror faktiskt inte det. Nej, inte på det sättet. Jag kanske kommer tillbaka i någon av de kommande episoderna av Sporthuset och säger, ja, nu har jag kommit på det. Nej, men det har jag faktiskt inte.
Jag har ett Twitter-tips till er också, Miro och Jens. Jag ser att du har kvicknat till lite grann på Twitter, Miro, så att du kanske också kan följa den här Centro Campo, notera det. Han håller koll på alla, Malte Solfors tror jag personen i fråga heter. Han håller koll på alla landslagsspelare i deras respektive klubblag. Det är imponerande ambition. Där kan man följa med bra i fotbollen. Men det han hörde av sig om till oss, det var att vi pratade om Piteå senast. Då glömde ni Hanna Öberg, olympisk mästare i skidskytte och favorit till att vinna bragdguldet här om en månad bara. Och det är såklart det är så, Malte, att Hanna är ju nummer ett får man säga just nu bland Piteå-idrottare, apropå att vi hyllade Piteå som ju vann SM-guld i damernas fotboll. Men nu ska vi ta tag i våra påsar här. Och det var ju en vinstlott för oss, Miro, där vi drog senast här. Alldeles strax dags för nästa dragning, men först nu det här.
Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, i min värld så är det ju självklart att vi ska kärleksbomba Kajsa Bergqvist. Eller vad säger du, Tommy?
Ja, vill du köra eller? Eller ska jag? Eller?
Nej, jag tycker att vi kan göra lite tillsammans. Du håller i det hela och sen så fyller jag bara på lite grann.
Mm. Och Jens njuter förhoppningsvis.
Mm. Mm.
Kajsa Bergqvist, född 1976 i Sollentuna. Friidrottare i Tureberg sedan 10 års ålder. Som junior var Kajsa inte alltid bäst ens i Sverige, men viljestyrkan och tuffheten som hon besitter, hårdheten, gjorde att hon ändå till slut blev bäst i världen. Hon valde ofta att som junior träna med killar som var mycket bättre än henne för att hon alltid ville utmana sig själv. En mental, psykisk supertalang. Knoppen mer än kroppen. Där var Kajsa one of a kind. Det ledde henne till 10 medaljer i stora mästerskap. Du och jag, Miro, vi följde henne hela den resan faktiskt på Radiosporten. OS, VM, EM, utomhus och inomhus. Dessutom något så osannolikt som ett världsrekord. Hon hoppade ju 2.08 inomhus, ett resultat som i höjdhoppshistorien bara överträffats av bulgariskan Stefka Kostadinovas utomhusresultat på 2.09. Men den här kärleksbombningen handlar om ett enda år, eller snarare 387 osannolika dagar. För det var ju så att efter en seniorkarriär som gick i princip spikrakt uppåt med start från slutet av 90-talet, OS-brons i Sydney till exempel som 23-åring och mängder av hopp över drömgränsen 2 meter, det som en kvinnlig svensk höjdhoppare aldrig tidigare varit i närheten av. Efter det så pekade alla pilar mot medalj, kanske till och med guld i Aten OS 2004. Men samma år hade hon börjat få problem med vänster häl, fick stå över tävlingar, gjorde ett sista försök att komma tillbaka i en tävling i Båstad 18 juli OS-året 2004.
Under ansatslöpning känns det plötsligt som någon slår mig med en käpp över hälen. Sekunden senare kommer insikten. Det var hälsenan som gick av. Och jag hoppar förtvivlad på ett ben mot höjdhoppsmadrassen, som om jag vore förprogrammerad att vara just dit jag skulle. Väl där så kommer smärtan. Den fysiska smärtan i min trasiga fot och den psykiska i att min dröm har gått i kras. Jag skriker ut min förtvivlan på den för övrigt helt tysta centercourten.
Hälsenan slets av i ansatslöpningen och läkarnas dom var hård. Det blir svårt att komma tillbaka till toppidrotten överhuvudtaget, och om hon gör det så kommer det ta minst 1,5 år. Resten är svensk idrottshistoria. Kajsa tillbaka redan sommaren därpå.
En pyttetävling utan en massa press, men vilken lycka jag kände. Och så lätt det gick också. Jag kände mig starkare och spänstigare än någonsin. Jag hoppade 2 meter, vann tävlingen och slog faktiskt även de manliga höjdhopparna. Jag var tillbaka. Sommaren som följde hoppade jag som i ett lyckorus. Det låter kanske som en sliten klyscha att man inte riktigt uppskattar det man har förrän det tagits ifrån en. Men så kändes det. Och när jag nu fått komma tillbaka till världseliten upplevde jag en glädje större än jag känt någon gång under min karriär.
Ja, vilken lättnad, och tänk att hon så snabbt kom tillbaka. Och 387 dagar efter det som hände i Båstad, mindre än 13 månader senare, så var hon i VM-final i Helsingfors. Vi ska nu höra delar från Radiosportens utmärkta dokumentär Kajsa Bergqvists väg mot VM-guldet 2005 på 387 dagar. Här är Mucho Gusto, Sportextra signaturen för 13 år sedan.
Ikväll så är det VM-final i höjdhopp, så då får ni lyssna på Radiosporten.
Ni gör väl det. Välkomna till VM Sport Extra. Denna den tredje dagen utav de 10:e världsmästerskapen i friidrott. Vi hälsar er välkomna till Helsingfors alltså. Och det är ett piskande ösregn över arenan. Det är fullständigt vidriga förhållanden, särskilt för höjdhopparna. Där Kajsa Bergqvist alltså startar höjdhoppsfinalen, och de andra tjejerna, Emma Gren också för den delen, om 45 minuter.
Ja, jag har aldrig varit med om något liknande. Man hoppas ju att det ska lugna ner sig, för det har regnat i princip hela dagen. Så vi får hoppas att det ger sig lite framåt kvällen. För i det här vädret som är nu, ja, jag vet inte hur höjdhopparna resonerar, men som stavhopparna, sådana mesar som de är, så hade de ju sagt, jag går inte ut på den här banan.
2,02 i höjden för Bergqvist. Hon har redan guldläge, men kan förstärka VM-guldet om hon fixar det här. Hon är nära sitt första VM-guld, oerhört nära. Här startar ansatsen för Bergqvist. Helsingfors ansatsen på 2,02. Vågen fram upp där. Och klarar! Bergqvist klarar 2,02. Nu tror jag att VM-guldet ändå ska vara hemma. Nu borde amerikanskan Howard ge sig. Och Bergqvist fixar sitt första VM-guld i karriären. Missar hon här så har Kajsa Bergqvist vunnit VM i Helsingfors. Här kommer Hauer då fram mot ribban. Upp där och hon river. Kajsa Bergqvist har guld. Klyft igår, Bergqvist idag. Gren tar brons. Och Bergqvist är så glad och gråter där nere. Och hon har kämpat. Och hon har rehabiliterat sig. Och hon har jobbat med en trasig hälsena och kommit tillbaka. Och bara 13 månader senare så tar hon VM-guld.
Vad säger man? Det här har jag drömt om hela min karriär.
Jag ryser på hela kroppen av välbehag. Vad bra att få den där historien, för jag hade nog trott att hälsenan faktiskt var i slutet. Jag kommer ihåg hälsenan och ansatsen fram och så bara rätt in på mattan där, och så sedan förstod man att det var något allvarligt. Men att det var efter det hon kom tillbaka, det är ju, gör ju det hela än imponerande, får man lov att säga. Jag tänker så här lite, Stefan Holm var ju inte den längsta. Och jag såg inte Kajsa Bergqvist som så att säga den längsta, men då måste man ju vara desto mer teknisk och dessutom, så som jag såg henne hoppa, så tyckte jag alltid hon hoppade starkt. Alltså det var styrka i hoppen. Jag vet inte om det stämmer överens med verkligheten.
Jo, men det gör det. Hon var ju otroligt stabil och sådär. Och jag, så här efteråt så kan jag känna sig att hon nästan fick lite för lite uppskattning från vår sida. Den stabiliteten som hon hade. Och jag har ju fortsatt att kommentera friidrotten de här åren. Och det är ju först nu egentligen jag kan uppskatta hennes nivå. Höjdhoppet har varit lite skralare sista tiden, men det fanns ju ett antal konkurrenter till Kajsa då, som också hoppade på väldigt, väldigt hög nivå. Och det kändes då som att hon var kanske inte bäst, men nu efteråt, jäklar vad bra hon var.
Ja, men det var ju Blanka Vlasic, det var Slesarenko, det var Hestri Klote, ja precis. Så det var många som prenumererade på höjder runt 2,05, så här, enorma nivåer, där det bara kanske finns en hoppare nu i världen som är på de nivåerna. Så att på det sättet hade de kanske inte otur när det gäller konkurrensläget. Men ändå så blev det ju det här VM-guldet, så hennes främsta merit då kom ju faktiskt efter en avsliten hälsena. I och för sig inte upphoppsfoten, men ändå.
Ja, nej, det är sant. Och om... jag kommer ihåg det väl, ganska väl kommer jag ihåg då också att förhållandena var så usla. Och göra 2-0-2 i VM-final då i, ja, ni vet, vi tjatar ju alltid om att ska man få bra resultat i friidrotten så krävs det bra förhållanden. Och då ska det vara vindstilla och helst varmt och sådär. Men det här var långt ifrån det. Och ändå går hon in och gör 2-0-2. Otroligt imponerande.
Vi kanske har en lapp till som vi får slänga ner i kärlekspåsen i form av Patrik Sjöberg. För är det inte lite så där så att på samma sätt som Stenmark öppnade dörren och lyfte taket för vad svenska slalomåkare trodde att de kunde åstadkomma, på samma sätt som det kom ett gäng duktiga tennisspelare efter Björn Borg, så kom det ju ett gäng duktiga höjdhoppare efter Patrik Sjöberg. Han kanske får ta åt sig en del av äran, för jag kan tänka mig att hans har inspirerat även Kajsa Bergqvist en hel del.
Så är det utan tvekan. Och jag menar, Kajsa är född 76, detsamma var Stefan Holm och Staffan Strand, födda 76 alltså. Så de var ju 11 år då när Patrik Sjöberg satt sitt världsrekord på stadion. Och i ålder då man är väldigt mottaglig för den typen av inspiration, ungefär precis då som Kajsa satsade på höjdhoppet. Men jag tycker du mitt i prick, Jens, du säger att alltså, Kajsa är också ganska kort, 176 cm, för att vara en kvinnlig höjdhoppare. Blanka Vlasic till exempel 1,93 lång. Mm. Och det skiljer från Patrik till exempel, som ju var en genetisk supertalang också, även om han ju tränade stenhårt och allt sånt där. Men jag känner bara att Kajsa och både Kajsa Bergqvist och Stefan Holm, de hade ju sina främsta egenskaper i huvudet, i knoppen, snarare än kroppen. Jag vet inte vad du säger, Miro.
Jo, men så är det ju. Och det som var underbart när man följde henne då var ju att jag ofta såg det direkt i uppvärmningen. När hon var i form, då visste man att det här, nu, idag kommer det hända grejer.
Vi hälsar varmt till Kajsa och en hälsning till er. Ni lyssnar väl på Miro och Company på Radiosporten måndag till torsdag klockan 19-21.40 på vardagarna, som det alltid har varit, känns det som, i alla fall sen jag började i mitten av 90-talet, och även helg eftermiddagarna, ofta med miljonlyssning på P4. Det är häftigt att kunna säga det fortfarande. Okej, då ska vi dra en lapp till nästa vecka. Lasse är tillbaka och dessutom så har vi Thomas Johansson på ingång. Och det här kan ju vara någonting till Thomas, för Lasse var väldigt nyligen involverad. Så se om ni kan se vad det står på den här lappen.
Tony Rickardsson.
Ja, jag är inte bitter.
Den måste ju fram, va? Ur arkivet,
ja,
eller?
Den måste ju, ja.
Robert Gustafsson.
Ja, det är helt underbart. Hoppa i en sandlåda.
Christian Olsson är jättetuff. Var det inte Christian?
Ja. Jo. Springa, ta tre steg och sen hoppa in. Ja, det är fint. Tony Rickardsson. Ja, men det är ju underbart. Det blir en härlig bit kärlek från Thomas. Vet ni vad? Ja. Jag har strax någon som kommer att knacka på min dörr här om 2,5 minut för att göra någon form av genomgång av lägenhetens funktioner. Så den ska jag ta del av.
Hur går det med balken?
Ja, balken, den sitter stabilt inne i väggen här. Och väggen ser lite konstigt ut. Men av någonting som går fel kan det också bli väldigt mycket rätt. Det tycker jag är det här ett bevis på. Vi hade kompisar som var över det. Så, nej, men den där, det ger ju verkligen någonting, en extra dimension till det här rummet.
Det är så. Alla det var överens. Det du slutar alltid på rätt köl på något sätt med det.
Alltid med huvudet upp.
Ett intryck bara från det avsnittet. Tack för att ni har lyssnat, ni som har gjort det. Och det är ju liksom alla de här hjältarna som har slutat. Det är tid att gå vidare nu. Det som ni har gjort i era karriärer, Jens och Miro. En speciell känsla. Dags att gå in i nästa fas nu för Kennedy, för Hussein och company, eller hur?
Verkligen.
Absolut.
Jag önskar dem lycka till i uppstarten av någonting nytt.
Mm. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det nytt avsnitt 166.
Jag är så jäkla stolt och glad att få ha varit med på den här resan. Tack för mig. Jag älskar er.
Jag kan väl tänka mig att jag kommer bli lite som min farsa sen. Att jag kommer åka med och titta på matcher och försöka vara på så mycket fotboll som möjligt med Blåvitt. Och det, jag menar, det där kommer ju alltid finnas kvar. Så är det ju.
Då är klart. Tobbe är klar.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.